EM-podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper till sommaren i samband med mästerskapet är vid namn En del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord, .se. Och dela er bild, för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrade utav Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Hjärtligt välkomna säger vi då till Sportbladets EM-podd. Välkomna säger vi till alla lyssnare men även till några tittare. Det här är en av de inspirerande som faktiskt går ut som tvodd, som det heter. Så att någon sitter och tittar på oss i någon av kamerorna som sitter på väggen här. Simon Bank och Makoto Asahara, välkomna hit. Vi ska prata om Sveriges grupp idag. Mm. Grupp E.
Det kommer pratas mycket om det.
Det är en sån här grupp som jag tror i alla EM-poddar runt om i Europa som görs just nu hastar lite över den här, tror jag. Det är inte en jättespännande grupp om man inte då som vi håller extra koll på Sverige. Det får man ändå säga. Men vi får väl ändå börja där, tänker jag. Med just Sverige som har spelat sina träningsmatcher. Har nu, när vi spelar in det här, prick en vecka kvar till sin premiär som då är mot Spanien. Vad är det för, ja, det är ju ett landslag som också har fått lite omkastade förutsättningar mot hur det såg ut för en månad sedan när Zlatan Ibrahimovic var liksom den självklara fixstjärnan för det här gänget, liknande en Lewandowski som vi kommer in på till på något sätt. Nu har vi ingen Zlatan, men vi har faktiskt några andra spännande spelare också, ett ganska homogent lag som ju faktiskt har en VM-kvartsfinal i ryggen. Simon, vad ger du det här? Före vi kliver in individuellt så vill jag ju ändå få någon slags indikation på vad det är för EM vi har framför oss för Sveriges del.
Alltså min känsla är lite så att finns det något landslag som ska gå i land med det här att göra två sådana totala kovändningar inom bara en månads tid, det vill säga att ha ett etablerat, kollektivt, strukturerat, principbaserat fotbollslag, inte med de bästa spelarna men som växlar ut emot ett väldigt bra lagarbete som man gjorde i Ryssland, som sen får in Zlatan Ibrahimovic som både i form av kvalitet och i form av egenskaper vänder upp och ner på väldigt mycket. Inte en rörlig, pressambitiös spelare utan en världsspelare i och runt straffområdet. Att vända över till det och sen vända tillbaka igen under så pass kort tid och vara ganska trygg och belåten med det, så är det Sverige, för att de här grundprinciperna sitter så oerhört tryggt. Och det kommer vara, alltså visst, vi har jättemycket spännande spelare 2021 med Kulusevski, med Alexander Isak och så vidare, men det kommer inte vara basen, det kommer inte vara den stora stjärnan i Sveriges EM-landslag och Sveriges EM-äventyr. Det kommer vara ungefär som det brukar vara. Det kommer vara laget. Funkar laget så kommer Sverige att vara bra. Funkar laget inte så kommer Sverige inte vara så bra.
Mm. Men det känns ju som det att om man tittar på truppen, ja, det är många frågetecken vilka två ska spela på topp, om det blir Kulusevski som öppnar för han vill spela anfallare bredvid Isak, eller blir det Marcus Berg där uppe tillsammans med Isak då? Isak kan väl räkna med att han kommer väl starta. Vilka ska formera mittfältet? Det finns så många, otroligt många alternativ. Det är ganska behagligt problem som Jan Andersson har där och formera det inne mittfält samt yttermittfältet. Vem ska spela mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf? Alla de frågorna. Men samtidigt så vet vi att vi kommer ju få ungefär samma Sverige oavsett vilka namn som väljs där. Och att det är just som du säger kollektivet som är det viktiga och det som kan ta Sverige någonstans i det här mästerskapet.
Och vad är det då som gör det här kollektivet så starkt? Jag menar, Jan Andersson har varit här i 5 år nu och fått ihop ganska många landskamper med det här gänget, men också Jan Andersson som inte ändrar sig speciellt mycket. Han är ganska trygg i sin egen fotbollsfilosofi också. Det är ingen vindflöjel vi har att göra med.
Nej, han bygger ju stegvis. Det är utveckling, utveckling, utveckling. Ungefär som när du går i skolan. Att du börjar med grunderna i ett språk eller grammatik eller vad du vill. Och sen så bygger man på med det lite mer finliret. Sådär. Jag tycker det är jättelätt att glömma bort det. Var Sverige var någonstans när Jan Andersson och Petter Wettergren tog över för 5 år sedan snart då. Det var ju en vargavinter, en istid på väg in. Flera spelare, bärande väggar i landslaget, hade slutat. De går in liksom i sin första kvalmatch. De har en pisskvart på sig att förbereda sig. Går in med Marcus Rodén, Oskar Hiljemark. Den nivån på spelare. Och sätter grunderna så oerhört bra. Då fanns det liksom inga... Det här som vi sitter och pratar om nu, så där, vilka ska spela på topp? Ska vi köra den spännande Alexander Isak eller den lika spännande Dejan Kulusevski? Ska vi köra Robin Quaison som var en dundertalang alldeles nyss, som fortfarande är ung. Den diskussionen fanns inte då. Det var alla som hade på fotbollsskor i princip fick spela. Och det gick väldigt bra. Så jag tror att liksom förväntansnivån ska ligga där. Allt kommer att stå och falla med om de sätter grunderna eller inte. Det som Jan Andersson och Petter Wettergren har satt under 5 års tid. Och så de har skruvat lite grann på. De har testat lite under hösten i Nations League mot starkare motstånd. Att ska vi inte vara lite mer bollförande, lite mer offensivt balanserade? Och det skulle vi visst inte. Det fanns saker i det som var jättespännande, som var intressanta. Och det var liksom en halvlek mot Kroatien på bortaplan som var wow, som var fantastiskt intressant. Men det kostade också, det fanns en prislapp för det som man kanske inte är beredd att betala i ett EM. Så finns de grunderna, det tror jag att det gör, kan man sen lägga till att Alexander Isak 21 gör det som Zlatan Ibrahimovic nästan 21 gjorde 2004. Explodera, ta nästa steg, visa att men jag är en Barcelona-spelare, en Real Madrid-spelare och kan göra det under ett par veckor under sommarlovet. Då har vi ett riktigt bra Sverige.
Mm. Du pratade med en av förgrundsfigurerna nu i det här landslaget, Albin Ekdal, häromdagen, för er som vill lyssna på den intervjun, du och Johanna Frundén under er paroll Fotboll Radikal intervjuade Abbe, som vi säger nu för tiden då. Det känns ändå, när man lyssnar på honom där, som att de i gruppen ändå tror på det här. Alltså, går vi inte vidare från gruppen så är det ju liksom, då är det ett riktigt misslyckande. Nej, men en kvartsfinal ungefär som vi nådde i VM, det är liksom rimligt att förvänta sig. För tittar man, det finns ganska många bra lag med i den här turneringen. Det känns ändå som att de själva känner att vi kan det här och det kan bära rätt långt.
Jag tycker att de ska känna så också. Alltså, om Sverige varit duktiga på någonting som egentligen har spelat passat just Sverige ganska väl med det här kortare landslagssamlingar, mindre tid att förbereda sig och så vidare, så är det att Sverige är väldigt duktiga på att sätta grunderna till, de tragglar sina principer till alla spelarna, tröttnat på dem i princip, lägger på en, två, tre saker, konkretiserar. De har ju lagt mycket tid på att då just få ner på pränt alla grundprinciperna i spelet och sen mala in det. Att den tryggheten finns ju, att Sverige blir liksom mindre skadebenäget eller mindre ömtåligt eller fragilt i för just den här sortens saker. Liksom. Att de kan byta ut en spelare hit och dit, de kan få mindre tid på sig för att grunderna är ändå så solida, grunderna i lagbygget är så solida. Sen tror jag att man kommer att ha nytta också av den här lilla vridningen man har gjort mot ett mer offensivt balanserat, mer kreativt anfallsspel inte minst då. Det kanske inte kommer att användas i en EM-premiär mot Spanien, men i faser av en sån match, i faser av matcher mot Slovakien, mot Polen, så kommer det användas, så kommer man ha nytta av det, och att kunna spela fler sätt offensivt, för det är ju ett lite mer flexibelt och rörligt svenskt anfallsspel, och inte minst med Emil Forsberg som då äntligen är den Emil Forsberg som man liksom har längtat efter i också i 5 år egentligen i landslaget. Mm. Nu är han där. Nu är han en stor självlysande stjärna som har fått sådana enorma frihetsnycklar som egentligen ingen annan spelare vid sidan av Zlatan Ibrahimovic har haft i Sveriges landslag på de senaste 20 åren.
Ja, det är nästan Brolin-roll på honom nu. Det är nästan den statusen han har när han opererar från en kant framförallt.
Jag tänker ju Arnor Traustason-roll. För jag kopplar ju såklart Jan Andersson mycket till, alltså, hans gärning i Norrköping, och där hittar man också intressanta aspekter i att det är ju en tränare som är väldigt duktig på att anpassa spelet efter det material han har. I Norrköping, det var ett väldigt spelförande lag på ett helt annat sätt. Samma formation i grunden, en rak 4-4-2 som formeras om lite i offensiv väg med en vänsterback som sticker upp lite mer kanske och den högerback som kanske sjunker ner och att man då nästan blir någon form av 3-5-2 i offensiv väg. Samma principer finns i det här landslaget om man tittar på hur de agerar, men att materialet, motståndet alltihop anpassar för en lite mer tillbakadragen, alltså matchplan i grunden när man kanske hade i Norrköping, men alltså detaljen är ju densamma egentligen, att detaljen är att han använder då det han har till sitt förfogande och försöker få ut det absolut bästa av det. Det är det som tog honom till kvartsfinal senaste VM också. Och nu är det ju då frågan, hur mycket offensiv kvalitet har egentligen kommit in i det här laget för att mixtra med det här? Det känns ju ändå som att Jan Andersson och hans ledarstab ser att det har gjort det, att det finns potential, det finns liksom utrymme i spelartruppen att kunna vara lite mer offensiva. Sen får vi se om det är ett framgångsrecept eller inte, men jag tycker att kontinuitetsmässigt, truppmässigt, så det finns ju ingenting som talar emot Sverige egentligen att ha ett åtminstone ganska trevlig EM-sommar.
Och om vi nu pratar om Norrköping, och det gör ju gärna det Makoto, så den stora förändringen tycker jag, det är inte, kanske inte är Alexander Isak, det är en Kulusevski. Den stora förändringen, utöver att Emil Forsberg har tagit nästa utvecklingskliv, det är ju Kristoffer Olsson, som de senaste åren har kommit in med helt andra egenskaper, med de här kreativa centrala egenskaperna, där Sverige har varit ganska kort under ganska lång tid ju. Den, om han gör en bra sommar, så är det mycket av andra sakerna i den här dominobrickorna som faller på plats också. Då kan du bygga spel därifrån på ett annat sätt. Du kanske inte alltid behöver knacka den lite längre upp spelet mot Marcus Berg då främst. Du kan ta det 20-30 meter högre upp i plan. Otroligt viktig roll och som har betytt jättemycket för landslagets sätt att spela fotboll på de senaste 2-3 åren.
Och det är ju det som gör mittfältproblematiken inte så behaglig, att du har Albin Ekdal som ska spela om han är frisk. Du har Sebastian Larsson som lär spela oavsett, med tanke på hur viktig han är med sin liksom arbetskapacitet, fotbollsfasta situationer, allting och hjärta till laget. Och Kristoffer Olsson med de egenskaperna du nämner. Man vill ju inte helst ha Sebastian Larsson på en högerkant, inte när du har Forsberg, Claesson, Kulusevski och så vidare att tillgå. Så vem är det som ska bort i det där inne i mittfältet? Den frågan är ju väldigt svår tycker jag.
Ja, jag är ganska säker. Alltså,
egentligen, du är säker?
Ja, det är. Alltså, i alla fall om man tittar på EM-premiären, vilket vi tittar på nu, så jag tror att vi är helt rätt. Sebastian Larsson flyttar inte på. Du flyttar honom ut på en kant. Han kommer säkert hamna där ute. Det kommer inte vara Viktor Claesson som väl har glittrat tidigare, som inte har varit på samma sätt i de senaste träningslandskamperna. Du får in Sebastian Larsson med tryggheten, grunden, smartnessen, foten. Inte minst då. Och arbetskapaciteten.
Och pannan. Vinnarskalle.
Och särskilt då med tanke på att du har Emil Forsberg som har så oerhört fria tyglar. Ja. Som ingen annan kommer ha. Det kommer vara två stycken sittande in i mittfältare. Det kommer vara Kristoffer Olsson och Albin Ekdal. Albin Ekdal som ju såg väldigt bra ut nu i träningslandskampen här mot Armenien senast. Det såg ut som den gamla Albin då, som är frisk och stark och fysisk och vinner närkamper och så igen. Jag tror att det är så det kommer att se ut mot Spanien. Allt annat skulle förvåna mig väldigt mycket.
Försvaret då? Jag har ett skräckscenario här. Adama Traoré rättvänd mot den svenska backlinjen.
Du är den enda som tycker det är kul att Adama Traoré är
jag älskar att du ska få prata Spanien strax. Du ska få offloada dina Spanien-tankar och känslor.
Vi tar det sen.
Ja, absolut.
Men alltså försvaret är det enda frågetecknet där om man tittar på truppen. Det måste väl vara vem som spelar bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och där verkar väl Marcus Danielsson ändå ha stärkt sina aktier med sin insats mot Armenien. Och sen kan jag tycka att Filip Helander har inte heller gjort bort sig någon gång när han fått chansen. Han skulle förtjäna den platsen också, men kan vi säga samma om Danielsson. Så det är väl lite hugget som stucket, tycker jag i alla fall.
Och i en match som mot Spanien är fasta kommer vara så oerhört viktiga. Så Marcus Danielsson hade 3 mål på 9 landskamper på fasta, det är klart att det väger också tungt. Han fick 90 minuter mot Armenien, det fick han såklart, för att tanken är att han ska starta med Nilsson Lindelöf mot Spanien. Så att det tror jag. Frågetecknet är väl Augustinsson, var befinner han sig i sin rehab? Han ska nu vara helt i ordning. Hur tungt väger det då? Att han,
men är han i ordning för att spela 90 minuter mot Spanien i ett EM, i en EM-premiär?
Det är frågan, och det kommer kanske viktigare matcher sen för Sverige. Så, och Pierre Bengtsson just oerhört sällan dåliga landskamper, så att det där är väl lite smaksak, och det kommer säkert träningarna fälla avgörandet. Ser Augustinsson fantastisk ut och har orken, och det är ju ingen otränad grabb till att börja med, så att funkar det, så är det hans plats att förlora ändå någonstans.
Och så Lustig
till höger.
Ja. anfallet då? Är det Berg eller Kulusevski? Det är ju där man
Simon sa precis innan här att han är 1 000 000% säker, eller hur var det du sa?
Ja, att Marcus Berg är första alternativ. Det är det första namnet i anfallet mot Spanien. Och det kommer folk tycka vad de vill om, men det bygger jättemycket på hur Spanien spelar sin fotboll. Spanien, grunden i deras anfallsspel utöver tiki-takan och lagdel för lagdel som alla känner till, är ju att alltså tanken med deras offensiva spel, precis som det hela barcelonismen de senaste åren har varit, är ju att när du förlorar bollen så ska det vara väldigt många spanska spelare på en och samma yta, högt upp i planen, in i pressen, vinn bollen igen utan straffområdet och sen attackera. Motvapnet mot det då, ja, för Sverige kanske inte ska knacka sig med kortpassningar ur en sån press. De kanske ska lyfta bollen, i alla fall i en första halvlek, så skicka upp bollen, liksom desarmera Spaniens tidiga höga press. Och om man gör det, om man tänker att det är matchbilden, och det är rätt säkert att det kommer vara så, då finns det en spelare som är överlägsen i det spelet i det svenska landslaget, och det är Marcus Berg, på att inte vinna alla bollar men i alla fall låsa dem. 50-50, en armbåge här, ett bröst där, en nick där,
en vunnen frispark.
En vunnen frispark, hela det paketet. Så det tror jag är, det kommer falla avgörande i den matchen, så jag är helt övertygad om att Marcus Berg startar och gör det som en absolut nyckel för hur Sverige ska komma ur Spaniens press och kunna ställa om. För det är så som Sverige tänker skaffa sina möjligheter mot Spanien, det är jag rätt säker på. Mm.
Om vi tittar lite utanför den startelvan då som vi väl har ritat upp nu för lyssnarna och tittarna. Vad har vi för jokrar där runt omkring? Men ett mästerskap avgörs ju ganska ofta av att någon kommer lite från en vänsterkant och växlar upp. Jag menar igen då, så Brolin 94, vi har haft några sådana exempel. Var hittar vi de elementen i det här? Nu säger att Marcus Berg startar, det innebär antagligen då Sebastian Larsson till höger, Dejan Kulusevski på bänken till exempel, Viktor Claesson.
Ja, de två är ju såklart nycklar, de kommer väl säkert starta sina matcher också under mästerskapsgång. Jag kan känna en spel som Kulusevski, man pratar mycket om hans talang och att hans poängsinne och så vidare och hur han tidigt gjorde mål i landslagströjan och offensiva egenskaper, men jag tycker hans styrkan hos Dejan Kulusevski, det som imponerar på mig, det är ju arbetskapaciteten. Att han är en otroligt laglojal spelare, han är en spelare som passar perfekt i ett Janne Andersson-system egentligen, att tar otroligt mycket defensivt ansvar i Juventus, både på gott och ont, på att han liksom blir nerplockad och ska agera städhjälp åt Cristiano Ronaldo stundtals. Men det är en spelare som jag tror skulle göra nytta också i en startelva mot Spanien. Men sen blir det väl antagligen Sebastian Larsson till höger där ändå. Men jag tror att hans defensiva egenskaper ska inte underskattas. Hans pressspel, hans liksom förmåga att jobba över hela planen och lösa situationer på smarta sätt. Det finns ju mycket som talar för att det skulle vara ett bra val. Men oavsett är han ju en väldigt bra tillgång att ha, om det så är från startelvan eller från bänken. Annars tänker väl jag spontant att direkt på Ken Sema. Att där har du en spelare som du kan byta in för att verkligen förändra en matchbild med hans förmåga en mot en, styrka, snabbhet, teknik, allt där på, och liksom en renodlad ytter på ett sånt sätt som du inte riktigt har på någon annan, liksom ingen annan spelare i landslaget är ju en renodlad ytter på så vis som Sema. Han är ju verkligen den klassiska yttern. Så att där finns ju något som du kan ändra matchbilder med.
Det finns ju mycket sånt. Alltså det är det som är lite roligt med det här laget. Alltså jag tycker att det är jättesvårt att pinpointa och slå fast vem som är den andra forwarden just mot Spanien. Det finns argument för Quaison som inspelar med Berg och som lägger oerhört mycket arbete. Det finns absolut argument, och vi såg allihopa mot Armenien i första halvlek, för Dejan Kulusevski, det som man kort är inne på med arbetskapaciteten. Han är en tvåvägsspelare, han är oerhört duktig på att kombinera felvänd som en tia. Han kan också in och avsluta saker. Det finns såklart talangargumenter för Alexander Isak som har den potentiellt största högsta nivån av alla spelare i Sveriges anfall. Såklart. Och sen, alltså den här sista kvarten inhoppet från Jordan Larsson ser man fram emot. Två bra fötter, han avslutar, han kombinerar, han är klok. Viktor Claesson som ju är, jag brukar säga att det händer alltid saker med Viktor Claesson. Allt är inte bra, verkligen inte allt är bra, men det händer konstant någonting. Och ibland så är jag inte säker på att han ens förstår själv vad som händer. Men han kör, han är konkret, han utmanar, han testar. Han är inne och han avslutar, det kan vara liksom med höften eller med bröstet eller med vänster eller höger fot eller vad som helst. Men han ger mycket liksom, han ger mycket energi i ett lag. Nu har inte han glittrat under våren här, men efter knäskadan, men det är en jokerspelare det också.
Men när vi pratar om det här som vi förväntar oss då mot ett Spanien, när vi kommer kanske knacka långt och det är ju ett såklart ett Sverige vi känner igen också. Nu har vi haft träningsmatcher mot lag då vi inte kanske har spelat på det sättet i första hand, där vi har fått vara mer bollförande mot Finland och Armenien. Är det verkligen... Jag känner lite så här för och emot. Det är klart att det finns väldigt mycket att vinna i att ha lite mer boll, att få lära känna varandra, att få hitta de här passningsvägarna, men vi kanske inte riktigt har fått ett tempotest inför en premiär mot Spanien, om man nu siktar på att ta en poäng där, eller rent av tre.
Var inte hela Nations League ett tempotest då? Mm. Alltså då har man ju mött motstånd som man egentligen inte ska slå under en hel turnering och bara åkt på förlust efter förlust, och sen alltså, statistiken ser fruktansvärd ut. Sen tänker man, just det, de mötte ju Frankrike i var och varannan vecka. Där vet man ju, man har ju ett recept för att hantera den typen av matcher. Då är det ju snarare att man ska fokusera på att det är ju Polen-Slovakien-matchen, att man verkligen ska kunna visa och styra sådana matcher. Framförallt både Slovakien, som är betydligt mycket sämre tycker jag på pappret än de tre övriga lagen i den här gruppen. Mm. Att man kan hantera den typen av motstånd, luckra upp. Det som Sverige alltid haft problem med, om det så är en bortamatch i Baku mot Azerbaijan vid liksom millennieskiftet, så hade ju Sverige alltid problem att göra saker mot sämre motstånd. Färöarna borta var det väl någon match också därför. I något kval något år, det finns ju många exempel som helst. Men det är ju det att kunna dominera matcher som man förväntas dominera. Det här med att inte dominera matchbilder och ändå göra bra insatser och bra resultat, det kan Sverige. Och det är snarare att finslipa på när du möter sämre motstånd. Och ur den aspekten är det logiskt att man matchar mot lag som Finland och Armenien, tycker jag.
Mm. Ja. Nej, men Sverige har ju haft, det har ju varit styrkan under Jan Anderssons epok, att de har haft, alltså under Hamrén kunde det vara så att det var 6-0 mot San Marino, jag höftar här nu, var liksom inga problem, men det kanske blir svårare när de mötte Holland borta. Och Jan Andersson sa att båda bitarna funkat. Du kan utmana Frankrike, du kan utmana många av de stora nationerna, men du kör också över Malta eller så. Så att de har varit väldigt duktiga på att utifrån sådana grundprinciper göra små förändringar som gör att matchplanen, matchidéerna blir helt olika balanserade. Jag tror att här handlar också om att någonstans bygga lite självförtroende. Det som du är inne på, att det kanske var lite tufft också att spela Nations League, att testa om man gick för att se att ah, det, jo, vi spelar fantastisk fotboll i perioder, men vi läckte mål som det inte fanns en morgondag. Nu har man liksom hållit nollan i princip hela året här, undantaget av det här Armenien-målet på slutet. Spelet har funkat under stora perioder mot Finland och Armenien. Jag tror att man kommer till EM och känner att det är ett ganska bra lag, och det ska man inte heller underskatta.
Då lämnar vi Sverige där, tänker jag, för det finns tre lag kvar i den här gruppen som vi ska prata om, nämligen de tre motståndarna som Sverige ställs emot de här närmsta veckorna. Vi tar oss till Slovakien och så sparar vi då
förväntade förväntningar på den här ranten.
Ja, vi har sett fram emot den här länge nu.
Men jag har ju smugit in det i en annan podd vi har gjort, så har det liksom lite subtilt bara varit irriterad på den här uttagningen, men jag får väl dra hela det.
Det grundar sig alltså i att det är noll Real Madrid.
Nej, det är en viktig poäng att det grundar sig att det är 9 La Liga-spelare. Ja. Det är vad det grundar sig.
Men vi tar oss till Slovakien nu. Ett inte speciellt namnkunnigt Slovakien tog sig dit via Nations League. Det är ju såklart Martin Skriniar i försvaret, Dubravka i mål. En namn som sticker ut. Vad kan vi förvänta oss utav Slovakien egentligen?
Nej, men alltså, tittar man på deras senaste mästerskap, så de har ju det som krävs för att manövrera sig förbi gruppspel i alla fall. Så illa är det ju inte. De är också inne i någon slags lite generationsväxling. Skretel har slutat. Hamsik kanske inte ses fullt ut som en startspelare längre. Och så, men att det finns grundkompetens. De är ju som ett inte helt olikt Sveriges att spela heller. Det är mycket liksom få chanser, krav på stor effektivitet, gärna vara snabba hem och vara snabba fram. Inte okänsliga för att slå den långa bollen om det krävs. Och sen flera spelare som har gjort det bra i Italien, som gör det bra i Serie A, som är bofasta där. Så att det finns kvaliteter, det gör absolut. Det är liksom inget sopgäng som Sverige ställs emot. Och det är ett lag med viss erfarenhet också från stora mästerskap.
Vem väljer ni först som högerback om ni ska välja? Thomas Hubokan eller Mikael Lustig? Ja, det... Hubokan är väl vänster kanske, va? Ja, men så... i sånt fall då. Det är ungefär samma sak.
Men... Ja, och det är från vad vi har Mikael Lustig 2021 mer än någonting annat.
Det är väl ungefär på Thomas Hubokan-nivå kan man väl tänka sig. Det är ju veteraner blandat med lite yngre förmågor, men alltså när jag tittar på pappret, ja, Milan Skriniar sticker ju ut i det här laget såklart, och han kommer ju bära ett enormt tungt last som mittlås.
Ja, jag Martin Skriniar innan. Jag
det sa du, men jag lät...
Var Martin Skärtel i mitt huvud.
Jag förstår varför. Du gillar Martin Skärtel, så det är inget konstigt, men jag lät det vara där. Annars så truppmässigt, jag tycker det är det svagaste laget på pappret i gruppen utan tvekan. Jag har väldigt svårt att se att de faktiskt ska kunna ens nå en tredje plats i den här gruppen. Då ska det till att något av de tre andra lagen floppar, helt enkelt. Vilket ju finns chans att de gör också.
Spanien har gjort det.
Spanien kan göra det, Polen kan mycket väl göra det också. Sverige är några lag som minst ser en flopp hos den här gruppen, det måste jag ändå säga. Bara det är ju ett styrkebesked i sig. Men Slovakien annars, ja, Marek är där, men han är väl lite skadad och inte liksom, det är inte samma Marek Hamsik. Det har vi ju pratat om ganska länge när vi har bevakat den allsvenska våren här också. Och truppen i sig, vem ska göra målen? Det är också en fråga. Bozenik känns inte riktigt som den kanske mest spännande anfallaren att tillgå direkt. Doris, samma sak. Jag har svårt att gå igång på det här laget när jag tittar på det, så kan vi säga i alla fall. Det är inte så här jättespännande. Det är väl skönt att Dubravka fick lite matcher här innan mästerskapet i alla fall, och någon form av form, och inte bara suttit och beskådat Darlow från bänken i Newcastle liksom en hel säsong.
Och Dubravka som ju kan göra tokmatcher också.
Ja, han kan spika igen.
Han kan spika igen, det, utan tvekan. Så han blir också viktig.
Ja, men det är ju ändå att Slovakien slog Ryssland här i VM-kval tidigare i våras. Det är inte snutet i näsan heller.
Nej, jag får med att de har också kört över Tyskland också någon gång.
Inte alla lag kört över Jogi Lööfs Tyskland de senaste åren.
Så nej, det ska inte räknas bort. Jag tror att en nyckel för Sverige blir att styra bort Skriniar, framförallt liksom uppspelsfasen, så där, för att resten av backlinjen har inte alls samma liksom bollförande kapacitet som Skriniar har.
Nej, precis. Ja, där har ni det. Vi ska fortsätta med Spanien och Portugal, men först några ord ifrån
Polen, hoppas jag att vi ska fortsätta med. Herregud. Jag vet att du vill till dödens grupp.
Jag vill till dödens grupp. Ja, det är nästa avsnitt. Det kommer om ett par dagar. Men Polen och Spanien ska vi prata om alldeles strax. Först några ord då från våra sponsorer. Sportbladets EM-podd är såklart sponsrad utav Unibet, och för att ta hand om det här med de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen, Steven Lee?
Tack och bock.
Vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
Oh, ja, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får fått gräva på djupet, men... Vi kan väl börja då. I Sveriges premiär mot Spanien så har jag lyft fram en wingcast-variant där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien och att matchen slutar oavgjort och vi får 51 gånger pengen.
Oj!
Det är väl lite sådär att jag tycker att Spanien är lite överskattat. Man vet inte riktigt var de står någonstans. Sverige har... Jag tror de har ganska bra möjlighet där att överraska, men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på huvudet.
Kryss där tar vi gärna. Har du något mer?
Då hoppar vi över till, vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal. Där Portugal, de ser ju det där som en måste-match då, med tanke på att det väntar sen då Frankrike och Tyskland. Men det går inte bara att sätta ut skorna mot Ungern, för att där finns det faktiskt lite kapacitet och de får spela inför hemmafans dessutom. Så jag har spelat där, det blir som en liten specialvariant om man får leta lite på Unibet, men det är Adam Chalai och Cristiano Ronaldo gör mål, och sen ska det kombineras med Attila Chalai och Ruben Diaz så att de får gula kort båda två. Och där är jag ett slutoddset på 76 gånger pengarna. Det blir en liten tv-peng så där bara för att höja spänningen lite. Men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttar är framme och båda lagens försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite i premiären, kan det nog bli lite gula kort där också.
Ja, härligt. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket, gå in och kolla på spelpaus.se för att pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Då hörni, då har vi kommit fram till Spanien. Ett lag som såklart har dominerat ju. Om man tittar på de senaste 15 åren i världsfotbollen så är väl det allra mest framgångsrika landslaget. men som inte är där de kanske en gång var. Och det är ett Spanien med minst sagt kontroversiell laguttagning, Makoto.
Ja, kontrovers-
du har gnisslat över det här i 2 veckor nu.
Ja, och det är väl för att, och man har haft det lite på känn med Luis Enrique, att det är nästan som att tro att han inte tittar på den inhemska ligan. Alltså såklart han gör det självfallet, men det är den känslan att han övervärderar spelare som har Premier League-erfarenhet och annat före väldigt duktiga tongivande spelare i La Liga. Man kan ha åsikter om man borde ha chansat med Sergio Ramos till, med tanke på hur viktig han är, men det kan man ju, det finns ju både för- och nackdelar där man kan förstå att han väljer beslutet att inte ta med en otränad Ramos, även om jag personligen tycker att det är idioti, så kan man ändå på något sätt se logiken i det. Men när man börjar titta på truppen och titta på vilka som är hemma, man tar ut spelare som Diego Llorente, har inte gjort många glad i Leeds. Erik Garcia har knappt spelat fotboll i Manchester City när han väntar på sin Barcelona-övergång. Adama Traoré må liksom var en av Syks favoritspelare, men han har inte varit bra i år på något sätt. Nej, Pablo Sarabia, det har glömt fortfarande spela i PSG. Och då har du spelare som Sergio Canales, Jesus Navas, Iago Aspas, Mikel Merino kan man väl till och med slänga in i den mixen, också varit strålande Real Sociedad. Riktigt bra fotbollsspelare som lämnas hemma. Det är en trupp med 9 av 24 spelare som spelar i La Liga. Det är en trupp som har desto fler Premier League-spelare. Jag vet inte om det någonsin har hänt förut att ett lag, ett spanskt landslag har så få spelare som spelar i den inhemska ligan, som en gång ansågs som världens bästa. Det är 0 Real Madrid-spelare som du nämnde tidigare också.
Det är bara det är ju första gången någonsin första, som det händer.
De har alltså, ju på samma sätt som Tyskland i modern tid har byggt väldigt mycket på den här blocken som man pratar om, att det är BVB, det är Dortmund-spelare ena sidan, det är Bayern München-spelare på andra sidan. Så har ju Spanien byggt väldigt mycket på, såklart, på Real Madrid-spelare och på Barcelona-spelare. Luis Enrique, det är inte första gången som han gör speciella laguttagningar eller trupputtagningar. Han har en väldigt, väldigt tydlig idé om hur han vill spela sin fotboll. Och den grunden, det är ju, det är ju, i det stora hela så är det ju en Barcelona-baserad fotboll. Det är inte en stor skillnad. Liksom det, du har din fyrbackslinje, du har mittbackarna som går brett isär, ytterbackarna lite upp. Och sen spelar du upp lagdel för lagdel för lagdel. Står upp tälten framför offensivt straffområde. Tar avslut från 20, 25, 30 meter. Igen och igen och igen och igen och igen. De här som räknar expected goals konstaterar att Spanien är nästan unika i att de tar så många avslut med så låga expected goals-faktorer. Mm. För att något mål går in. Det är inte lag som spelar sig fram till de öppna lägena och sen så sätter man 3, utan du tar dig fram till 30 lägen på match och sen hoppas du att 2 av dem går in ungefär. Och då, du hamnar också någonstans så att det krävs att du har den här enorma kapaciteten, för de flesta lagen blir ju tillbaka pressade av Spanien. De flesta lagen hamnar i ett lågt försvarsspel, och då krävs det att du har oerskickliga spelare där framme. Finns de här? Nej, inte riktigt på det sättet. Morata har kvalitet, men kanske inte de kvaliteterna.
Pau Torres, det är väl någon som jag tycker är självskriven i en trupp. Men jag är väl lite bias på spanska ligaspelare också. Men, och Gerard Moreno tycker jag väl ska starta före Morata i grunden. Men där fattar jag att det är hugget som stucket.
Och Luis Moreno kan spela på fler positioner också.
Ja, exakt. Yeah.
Ferran Torres.
Ferran Torres.
Ja, just det. Ferran, ja. Det är ju egentligen nyckeln i det här laget, skulle jag säga. Ferran Torres har ju, alltså sättet han har tagit sig an City-utmaningen har ju varit otroligt imponerande verkligen. Men då,
efter en tuff säsong också, det var ju så där superbra, inte alls bra. Och sen har han fått jättemycket beröm för att, just som du säger, hur han har tagit sig an det och kommit tillbaka på något vis.
Och det är ju ingen lätt situation att komma från som stjärnskott från Valencia för en billig peng, och Valencia-fans som är arga på honom. Och det är liksom ganska stökig övergång där, när han gick för en ganska billig summa från Valencia till City då. Inte kanske direkt självskriven i elvan, fått kämpa sig in och ändå gjort det under Guardiola. Han har ju däremot i landslagströjan sett väldigt bra ut och kommer nog få dra ett mycket större lass än man kanske kunde förväntat sig för några år sedan i det här laget. Morata på topp har ju Luis Enriques orubbliga förtroende verkligen där framme.
Är han Spaniens Giroud lite grann?
Ja, det är Spaniens Giroud verkligen, för att, men samtidigt också en spelare som av någon oförklarlig anledning fortfarande drar enorma transfersummor från olika klubbar. Att Juventus köpte tillbaka honom för den summan de gjorde är ju minst sagt anmärkningsvärt. Sen, ja, han gör sina mål ibland, men tycker fortfarande att när Real Madrid sålde honom för 80 miljoner euro till Chelsea, så var det ju bara ta pengarna och spring i princip. Så bra är han inte. Dani Olmo, visst, han har ju Barcelona-DNA och duktig med boll och så vidare och teknisk och typisk spansk, men är han alltså bra nog att liksom starta ett spanskt landslag. Du har ju Arzabal som ett alternativ där också, som jag väl håller lite högre personligen i alla fall. Men det är ju ett ganska uddlöst lag. Alltså om man tittar på, för att vara Spanien när det är på pappret ett ganska uddlöst lag de skickar i år.
Ofärdigt liksom, så är det. De är inne i en generationsväxel. Visst, Busquets är väl kvar och sådär. Men att det kommer det här gänget som är några år yngre. Och hur många av dem ser man som bärande liksom på 10 års sikt? Pau Torres naturligtvis kommer vara mittback i Spanien. Han kan liksom ha en Sergio Ramos-karriär i princip. Men av de andra, inte jättemånga tycker jag, som man ser så här helt självklara, som man gjorde när hela Barcelona och Real Madrid-generationen slog igenom. Man såg att här har vi laget, de kommer spela i VM 2010, de kommer förmodligen spela i VM 2018 också. Jag tycker inte att det är likadant med Spanien nu. De är inte helt färdiga än som fotbollslag. Sen alltså att högsta nivån kommer finnas, så att de kommer kunna göra fantastiska matcher och att de kan slå Sverige med 5-0 om vinden ligger rätt. Självklart, men jag tycker inte att de är en av de stora favoriterna och springa hem en EM-pokal. Det har svårt att se.
Men där är väl ett problem också att de som förväntades ta över och vara bärande idag inte har lyft. Mm. Jag tänker då kanske specifikt på Isco, Marco Asensio, två spelare som man tänkte att de här kommer och bära det spanska landslaget. De har ju totalt stagnerat i utveckling. Det är ju helt självfallet varför de inte är med i en trupp. Och det är ju ett problem att då har han fått titta på åt andra håll för att du inte har liksom fått den utveckling du vill på de spelare som förväntades bära laget. Sen kan man ändå ställa sig frågan till vissa spelare varför de får återigen en chans. Typ Pablo Sarabia i en trupp kan jag inte förstå överhuvudtaget.
Pablo Sarabia har man ju undrat lite grann vad han egentligen är bra
på. Alltså han är en bra ytter, han är en bra mittfältare. Han kan göra sin gubbe, han kan slå en passning och ha en okej poängfot. Men det borde inte räcka. Det borde inte räcka för att ta en plats i en trupp med tanke på de andra alternativ som finns tillgängliga på hemmaplan då, tänker jag.
Det är också ett Spanien som har drabbats av lite sjukdom. Mm. Det är Sergio Busquets som har konstaterats coronapositiv. Jag vet inte hur sjuk han är, men bara att han har testat positivt. Vad betyder det för deras uppladdning och vad kommer det få betydelse inför premiären mot Sverige, tror ni?
De skickar ju U21-truppen till att möta Litauen här nu. Blir det inget nödlandslag som La Liga-vurmare hoppades lite på att det skulle bli en repris på norska nödlandslaget när de kallade in folk. Att nu kommer grabbarna som man ville se. Nu kommer Jesus och Navas och Aspas och alla på ett flyg här och ska visa det riktiga Spanien, höll jag på att säga. Men det blir ju U21-grabbarna istället där med yngre förmågor som sannolikt inte hade varit aktuella för en A-trupp. Fortfarande bra spelare där med spel som Cucurella, Beltran och så vidare som är med i den truppen. Men ja, det beror ju helt på vad det får för effekt, för det har ju med liksom isolering och så vidare. Sergio Busquets kan man väl nästan räkna bort från en premiär om inte han testar negativt snabbare. Det är ju mycket olika bud åt olika håll där just nu.
Och det är ju skillnaden mellan Italien och Spanien, att Italien mår ju bara bra att ha en kris tätt emot mästerskap. Spanien bevisligen under VM senast mår inte så himla bra av det. Då kan det krascha.
Det här är ju det Spanien som du och jag, Simon, kommer ihåg från typ så här 90-talet. Mm. Och det är alltid så här superspännande ut, fullt med stjärnor, och så händer någonting och så bara faller det så fort det kommer ett mästerskap.
Raúl Spanien, ja.
Ja, men lite flyt så kanske vi är där nu då när de möter Sverige i gruppspelen.
De har för lite stjärnor idag för att det ska bli ett Raúl Spanien. Där var ju problemet att du hade superbra lag men de kunde inte samsas. Sen kom Luis Aragonés bland annat där, och då lyckades ju han med något som ingen annan lyckades. Det var att ena de här två blocken, Barcelona och Madrid-blocken, att ena dem till att faktiskt jobba som ett lag tillsammans. Det var ju därför du fick framgången. Du fick spelarna att köpa den idén och liksom bygga allting på det här framgångsrika Barcelona-konceptet. Att när Barcelona var som bäst, då var ju nästan Spanien som bäst också, för att det var hela den grunden med Xavi, Iniesta, Busquets och så vidare. Allt funkade. Nu har man inte samma trupp. Så enkelt är det. Och jag... Nu blir man ju för sig inte av med förbundskaptenen i sista sekund, för att han kommer ju inte gå till Real Madrid där. Det var ju problemet med Lopetegui senast där, när Hierro kom in som brandsläckare och det vart ju bara ett fullkomligt haveri. Nu kan det bli ett haveri på ett annat sätt. Jag har ändå den farhågan eller känslan för det här Spanien. Eller så blir det en supersuccé. Man vet ju inte.
Jag tycker det är talande för liksom var de befinner sig talangmässigt. Många som är spännande och intressanta och sådär. Men be mig plocka tre nyckelspelare så kommer jag ändå landa i kanske att det kanske är Busquets, det kanske är Koke, det kanske är Morata trots allt. Och det är inget du ja, man gör löpsedlar på, som vi säger i vår bransch, men det är ändå liksom en stadga och en stabilitet. Och sen vet jag vet faktiskt inte heller säkert vem som står i mål i Spanien. Jag
är helt, det där alltså, är ju oklart faktiskt.
Alltså bara att det diskuterat att Robert Sanchez ska in och ta första. Ja, nej, det säger väl allt om hans La Liga förakt om Unai Simón inte får stå. Måste ju nämna Pedri också, ja, känner jag. Där har du ju den stora jokern, den som... Alltså hans första säsong i Barcelona är ju anmärkningsvärd på alla sätt och vis. Man hoppas att han får gå in och visa vad han kan på EM-scenen också. Det tror jag han kan göra.
Från match två framåt, ja.
Ja, match två framåt spelare känns det ju som, verkligen. Så Sverige slipper honom.
Ja. Bara 18 år gammal.
Det är sanslöst bra.
Det är fräckt faktiskt. Ja, men det är Spanien som vi inte riktigt vet vart det har.
Så känns det väldigt mycket.
Ja. Vet vi vart vi har Polen?
Nej, det vet vi inte heller fullt ut. Det känns som att Sosa inte vet det fullt ut heller. De har ju så här mistrat om lite att det är ett högkvalitativt fotbollslag. Och jag är så oerhört präglad av, alltså jag har sett Polen köra över Tyskland i Warszawa i kvalmatcher och sådär. Den känslan, den friheten, den farten som fanns där då, det var liksom att Milik var som bäst. Och fortfarande fanns fortfarande en sorts hopp om Milik före Marseille och allt. Lewandowski var bäst i världen och så
är väl typ fortfarande bäst i världen.
Är väl kanske fortfarande bäst i världen, världens bästa nia. Så jag är präglad av den bilden av Polen fortfarande, och de har gjort det väldigt bra mot bra motstånd, både i träningsmatcher och i Nations League. Så att det finns hög kvalitet, men det, du kommer liksom inte runt att det finns fyra stavelser som kommer prägla hela deras EM, och det är Lewandowski. Han är så central i deras spel. De är ju också väldigt snabba fram. De söker, har du möjlighet att sätta Lewandowski så gör du det. Så det kommer bli mycket liksom, mycket upp i rygg för Victor Nilsson Lindelöf och Marcus Danielsson i den matchen.
Det har ju varit vissa skadebekymmer för dem i uppladdningen också. Just Milik som nämnt har ju haft skadeproblem. Verkar som att han inte behöver operera, som jag har förstått det i alla fall. Sen har ju dessutom Zielinski jätteviktig med sina tvåvägsegenskap i mittfältet. Han har också haft skadebekymmer och då missade matchen man hade här som liksom uppladdning här inför också. Men om man tittar på truppen, det är ju en ganska god blandning egentligen av rutin och lite mer oprövade kort. Man har ju fortfarande spelat som Szczęsny, Fabianski och tillgå som målvakter. Det vet vi hur bra de två är. Du har
målvaktsundret.
Ja, veteranen Kamil Glik, still going strong nu för tiden, även i Benevento. Men han är med i landslagströjan fortfarande. Och sen mittfältet med mycket Premier League-kompetens. Klisch tänker jag på såklart i Leeds, Moder i Brighton och så vidare. Och Krychowia kan, även om han hänger i Ryssland nu för tiden, så kan han väl fortfarande stänka in en boll eller två, vara en stoppkloss där på mittfältet.
Och vi vet i Sverige, vi vet ju, det behöver inte bara vara dåligt att spela och passera 30 och ha liksom närmare 100 landskamper under bältet. Det kan vara en stor kvalitet också. Ja. Om man är inne på att Sosa har liksom så här famlat lite hit och dit med sättet de spelar på, så det blir någon sorts 4-2-3-1 variant nu, och med spelare som är inkörda hur Polen spelar sin fotboll. Jag hade dem som en outsider att bli världsmästare senast. Nu har de väl passerat lite det scenet, att det inte är riktigt lika många karriärer som är på väg uppåt som det var då. Men att grundkapaciteten är hög och att de väl är andrahands favorit kanske i Sveriges grupp, det tycker jag känns sunt och vettigt.
Det var någon som undrar lite grann hur det har gått för Lewandowski just den här senaste säsongen då, så har han alltså gjort 41 mål på 29 ligamatcher för Bayern München.
Men då hade han ju Gnabry och Sané och sånt runt sig. Det var inte liksom Kamil Josviak som skulle
spela.
Inget fel på Kamil Josviak i övrigt, men det var inte riktigt samma leverans runt om. Lewandowski måste göra helt andra saker i landslaget. Det är ju lite som Zlatan i sin prime som behöver ta helt andra ansvar i landslagströjan än man gör i klubblaget. Lewandowski sitter ju i samma sits där. Det är väl snarare i och för sig en trebacks. Man kan tänka sig också på Sosa som har experimenterat med sånt. Det finns ju en väldigt stor osäkerhet i hur de ska spela också. Sen är det ju revanschlusta på att senaste VM:et vart ju ett megafiasko polska mått mätt sett till förhoppningarna de hade inför gruppen de hade när man då åkte ut mot bland annat Japan och Senegal i gruppspelet. Och
Japan är ett rövlag.
Riktigt skitlag. Ja, men det Japan vet jag att jag dömde ut dem på förhand helt och hållet, att det kommer ju gå katastrofalt. Och då var man ändå bara något övertidsmål från att slå ut självaste Belgien i åttondel. Men man skulle skicka upp alla på den där hörnan av någon anledning.
Ja, de skulle upp.
Ja. De skulle bara upp. Sen var Fellaini där.
Om vi tittar på gruppen som stort, då vinner på att Polen kanske är andrans favorit. Nu är det dags att tippa, hörni. Hur slutar gruppen? Var slutar Sverige? Räcker det en tredje plats?
Ja, det gör det. Jag tror att det som det ser ut så kan det till och med räcka med att slå Slovakien. Och där kommer Sverige gå in som favorit egentligen oavsett hur det går innan dess. Så det tror jag. Andra plats eller tredje plats är väl favorittipset, känns det som. Spanien, trots alla de här invändningar vi har haft, går såklart in som stor favorit till gruppsegern. Men jag kan absolut se framför mig att Sverige löser ett resultat i första matchen i Sevilla. Det är inte alls otänkbart att man gör det mot ett Spanien som håller på och känner sig inte hittat fullt rätt. Som kommer ha 82% bollinnehav men kanske inte lika många klara avslut. Och då har man fått en väldigt bra start på EM. Så Spanien etta, måste jag säga, liksom blir två. Polen eller Sverige två och Slovakien sist, så säger jag.
Ja, jag får... okay.
Tack.
Nu kommer det ju låta som att jag bara går emot allt jag sagt när jag sätter Spanien som etta också naturligtvis. Men det är svårt att göra annat på förhand. Det är fortfarande bra spelare, men det kunde varit bättre, det kunde varit roligare. Spanien, Sverige, tvåa säger jag, Polen, Slovakien i den ordningen.
Mm. Ja, det ska bli oerhört spännande att följa såklart. Det här är ju gruppen vi följer närmast av dem alla. Tusen tack Simon Bank och Makoto Asara för att ni kom hit idag och pratade grupp E. Grupp F kommer snart och kommer, missa inte heller att lyssna på Simon och Johannas intervju med Albin Abbe Ekdal. Vi får ju cementera Abbe nu.
Det ska in, va?
Ja, så är det. Abbe ska in. När jag har lyssnat på detta. Från Sportbladets e-podd säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.